Podplay.
Det är grått ute, men det är varmt och ljust här inne. Du lyssnar på Jag är svensk med mig Vivian Treskov.
Med mig Zana Fjeldini.
Och Zana, veckans svensk, det är faktiskt inte en främling för någon av oss. Hur känns det att ha henne i studion, tycker du?
Ja, men känns fantastiskt. Jag tycker att hon är skärpt. Hon inspirerar mig på många sätt. Hon driver en av mina favoritpoddar.
Alltså, veckans svensk är verkligen en supersmart tjej som har många bollar i luften och ställer upp för andra och vet vad hon vill. Välkommen veckans svensk, Anita Clemens.
Tack.
Welcome.
Det känns som såhär nyanländskommittén.
Ja, ja.
Hur?
Det är liksom,
det. Det är det som är tanken. Det är det vi försöker åstadkomma här. Du, var kul att du vill göra det här med oss. Alltså, du är ju verkligen ett riktigt poddproffs. Anita, berätta om din biologiska bakgrund och vad du gör.
Min biologiska bakgrund är att jag är adopterad från Indien och just nu så är jag, just nu, jag har jobbat i flera år som så här creative director och har liksom en kreativ konceptmakare just för digitala och sociala medier. Men nu börjar den här verksamheten liksom blomma ut lite mer, så nu gör jag även reklamfilm och gör hela koncept. Det är det jag inte är officiell med, utan det är ju mitt inofficiella jobb. Och det officiella jobbet är ju att jag gör poddar och gör sociala mediesamarbeten. Och jag gillar att ha det på det sättet, att separera de två världarna, för de närs inte av varandra alltid.
Är det det som man också, att man kallar för influencer?
Precis, och de som bara följer mig i sociala medier, de tror nog att det är min enda inkomstkälla, men det har alltid bara varit en hobby, skulle jag säga. Sen ibland har det varit en välbetald hobby, men jag tycker att det jag gör egentligen bakom kulisserna alltid är roligare.
Ja, men det ser jag. Men det är en bra hobby. Du är bra på din hobby också.
Ja, men tack. Jag blir.
Och du är adopterad från Indien. Hur gammal var du när du kom till Sverige?
Jag var faktiskt 2,5 år gammal, så det var rätt gammalt på den tiden. De flesta som blev adopterade kom ju redan som 6 månader eller senast ett år. Men det hände en del grejer på vägen där, så det var därför min adoption bromsades upp, kan man säga.
Okej. Har du några minnen från Indien från den tiden? Är man för liten? Jag tror man är för liten.
Jag har liksom så här, vad ska jag säga, jag var nere på plats. Jag var nere på plats 2 gånger. Och då märkte jag att jag hade rätt mycket doftminnen. Jag var så här, aha, det är den där. Okej, det är det som jag liksom kände när jag var och gjorde Robinson. Alltså, jag jobbade i produktionen i Malaysia. Jag fattar inte liksom vad den här doften påminner om, för det var en doft som jag aldrig hade utsatts för. Och sen när jag kom ner på plats till Indien och det här sjukhuset som jag faktiskt bodde på, då fanns en cypress där och då luktade det exakt så. Doft är jättestarkt. Och sen så älskade jag en liksom tredjedels kopp kaffe med mjölk och massa socker i. Det var jag helt besatt av.
Chai, eller?
Utanför det sjukhuset står ett chai-stånd som serverar liksom chai-te som smakar exakt som det kaffet som jag gillade. Så jag måste ju uppenbarligen druckit en del chai.
Det var häftigt ändå att minnet funkar så. Det finns där någonstans.
Och sen var det något träd som jag upplevde som rätt stort, kom jag ihåg, från barndomen, som var rätt litet. Ja, men det var liksom, det var som att jag klev in i en minnesbild. Jag såg liksom ett fönster som satt på rätt plats och alltihopa, men det var bara som att jag hade förvandlats till Goliat i det här minnet på något sätt, så att jag hade liksom vuxit upp ur
det. Liksom. Ja.
Så det var några så här fragment, men sen vet man ju inte heller, hjärnan är så bra på att skapa saker.
Ja, som man vill, eller
precis. Jag vet inte, har jag sett någon foto, jag har ingen aning. Det kan vara liksom ett hopkok av allt möjligt.
Anita, känner du dig svensk?
Ja, men det gör jag. Fast jag, liksom, jag är lite i det här, vad ska jag kalla det för, mellanlandet, som jag tror alla på ett sätt invandrare, nyanlända kan göra. Jag har ju fått liksom en snabb integrering in i svenska samhället i och med att jag fick ett par svenska föräldrar. Men ett utanförskap känner man ju alltid. Det är ganska roligt, för att jag så här, jag har liksom blivit refuserad ett par jobb för jag har inte sett för tillräckligt liksom indisk ut. Eller? Ja, och jag har också varit alldeles för indisk för att få andra typer av jobb. I sociala medier blir jag ofta både rasifierad men också anklagad för att vara rasist. Så att, Och jag tror många liksom, jag ska ju säga andra generationens invandrarbarn som kanske inte var, kom till Sverige som första generation men vuxit upp, kan ändå känna den här distansen som är kvar i orten, men ändå det här utanförskapet. Man kanske kan prata jättetydlig svenska men man kommer ändå inte in i samhället på något sätt. Det finns någon osynlig barriär som är på något sätt. Ja, men här i helgen så hände en så här typisk grej som ofta händer, och det händer liksom oftare än vad jag kanske vill erkänna för mig själv, och jag blir så extremt provocerad av det. Jag ska gå ut genom porten med mina barn, och framför oss går ett svenskt par, kanske 10 år äldre än vad jag är, och jag märker inte att den här kvinnan håller upp dörren för mig, för att vi går så tätt in på varandra, så att jag tar liksom bara, jag håller, sätter själv handen mot dörren, och så går jag och pratar med mina barn. Och då säger hon, i det här landet brukar man säga tack när någon öppnar dörren. Och då blir jag så här,
vad säger du då?
Nej, vet, först blir jag så, jag blir så
ställd, va?
Jag blir så ställd, och jag så här, hörde jag rätt? Och sa, här brukar vi säga tack när någon håller upp dörren. Och jag var så här, ja men gud, förlåt, tack så jättemycket, har ni en fantastisk lördag, så här. Alltså fast ironiskt.
Jo, men såklart, man blir så här...
Men det här händer ju mig rätt ofta, och jag tänker på, det behöver ju aldrig en svensk utsättas för, för det finns något så otroligt kränkande i det. Ja, alltså det är så otroligt, otroligt kränkande på liksom en, ett plan som man tror inte som liksom etnisk svensk kan relatera till.
Och det är lite så här subtilt också. Alltså det är inget så här, du säger inte rakt ut att du kommer inte från det här landet. Nej. Eller du är inte helt hemma här.
Nej.
Utan liksom du droppar lite sådär.
Precis,
i förbifarten.
Det är väl också lite så här, lite i den svenska naturen, exakt som du
ja,
säger.
Alltså, att generellt, så. Alltså, även om du skulle
generalisera.
Ja, om du skulle vara, om det inte handlade om att vara liksom, alltså just det här ämnet icke-svensk, eller svenskare är vi allihopa, men som inte har det typiska svenska etniska utseendet, då kan, har de ju ändå de, liksom en del av svensk jargong, men det är ändå så svårt att, det är nästan lättare om en människa skulle skrika rakt, eller skulle det vara det, tror du?
Ja, men på ett sätt kan jag tycka så här, det är ju flera gånger, i alla fall i min ungdom, nu har det inte hänt på väldigt länge, som, det händer ju mest online nu för tiden, men liksom där folk skriver liksom,
ja, för det är så enkelt, det är
ja,
så
extremt så här, rasistiska påhopp, och de kan känna direkt, de rinner av en. Men när det kommer det här subtila som man skapar en liten distans, jag är lite bättre än dig, du har kommit hit, du är en bidragstagare, alltså allt det där som bara kommer med det här. Jag lyssnade på sommarpratet med Hanna Wallensten i somras, och då pratade hon just om den här konstiga aspekten som man många gånger har, att man på något sätt alltid känner sig liksom lite skyldig i svenska samhället någonting.
Tacksamhet eller?
Ja, den här tacksamheten att man så här, om det är någon som så här, man vågar absolut inte tränga sig, man är alltid väldigt tydlig med vad man tar så ingen ska tro att man stjäl. Alltså alla de här fördomarna märker jag att jag är så inprogrammerad
men,
i
men känner
mig.
Du så?
Ja, men omedvetet. Sen när jag kommer på mig själv, då kommer skammen. Att så här, varför håller jag på att särbehandla mig själv och ska visa för svenskar att jag inte är en tjuv eller en bidragstagare eller vad det nu är. Liksom.
För att jag tror jag nämnde också så här tidigare att jag liksom i flera år har varit så här, men jag har inte känt mig. Sen bara, nej men, så liksom trillade poletten ner för ett par år sedan. Jag bara, gud, det är därför jag alltid är så trevlig. Reser mig alltid. Liksom vågar aldrig komma in med dåligt humör. Nej men ungefär. Och bara, vet, liksom by the book nästan överdrivet. Så, jag bara, så var någon dag jag bara... Jag bara, gud vilket så här, ok att bära. Att, så här, och är det för att jag improviserar, inte precis som du säger
Anita.
Ja, men
Anita, man är programmerad.
Ja, programmerad, precis.
Nej, jag hör er. Jag har inte känt så själv, men jag förstår verkligen vad ni pratar om. Jag hör er. Och nej men, tungt måste kännas. Alltså, det låter för mig som ett väldigt tungt ok att bära. Nej, och väldigt, är, alltså, så ska det ju inte vara. Det är, någonstans, det är ju inte okej. Okay. Alltså, tycker jag, helt klart.
Det, snarare det, inte... men sen tror jag som allting, vissa är alltså, så här, just den grejen, alltså, eller som man så van med, så att man bara, det menar man reflekterar bara, nej men det här är inte jag också, alltså, jag är inte skyldig. Alltså,
nej men det ska ju inte behövas. Jag känner också att det ska ju inte behövas. Jag vet inte, det känns orättvist på något sätt.
Men jag tror liksom inte, det är så mycket saker i samhället som inte är okej, och som man liksom, det här är en minigrej, men däremot så tror jag liksom ur ett integrationsperspektiv så tror jag att det är just de här finstilta nyanserna, det är de som måste på något sätt förskjutas. Jag tar hellre någon som skriker n-ordet rakt i ansiktet
till mig. Men de kommer inte förskjutas, för de är så det är ett ganska svenskt sätt att hantera saker på. Alltså det här att de vågar skriva när de sitter bakom en skärm, det är en annan sak, för då vågar man mer, för att man behöver inte stå för det i person, du behöver inte se personen rakt i ansiktet och säga det. När man ses i person tror jag personligen att det är väldigt få som vågar det, utan då är man lite sådär med subtil försiktig. Man säger någonting lite taskigt, men man ler, för att leendet, det glossar över det man har sagt. Alltså det är man...
Jo, men samtidigt på 90-talet, okay, då var det ju för sig liksom en skinheads-era. Alltså många, alltså liksom, nu är de ju förklädda i kostymer eller någonting annat då.
Ja, eller bakom en skärm.
Men bakom en skärm, precis. Ja. Och då tycker jag, då skrek de ju saker rakt ut. Ja. Så att någonstans är det ju... Ah,
jag tänker på de äldre damerna till exempel. Så hon tycker, alltså förstår jag, skinnet håller jag med. Jag tror skinnetsen, alltså nu finns det ju undantag. Generellt också tror jag också blir lite mer förfinat. Det har blivit lite mer subtilt. Det har blivit lite skarpare, smartare. De tar på sig kostymer kanske eller sitter bakom en skärm. Men jag tror just det här kanske äldre kvinnor, andra människor, lite vanligt folk om man säger så. Just de här kommentarerna, att de kommer lite sådär med subtilt, lite stick. Liksom inte för mycket, men, ja, men man har ändå markerat liksom. Du har ju bara haft mer eller mindre ett liv i Sverige. Det lilla du har haft i Indien minns du ju knappt, förutom de här underliggande minnena som kommer fram ibland. Och dina adoptivföräldrar, de är alltså etniskt svenska. Har du träffat dina biologiska föräldrar?
Nej, jag håller väl på och liksom, jag har sökt rötterna i olika omgångar. Så här, första vändan jag var i Indien efter jag ankom till Sverige. Jag skulle adopteras när jag var 1 år gammal. Men sen så... blev det så att det påstods att det fanns ett indiskt-brittiskt par som gjorde anspråk på mig. Så helt plötsligt så inleddes en rättegång om vem som skulle få mig. Och den här rättegången tog 1,5 år, så mina föräldrar skulle kommit ner och hämtat mig när jag var 1 år gammal.
Men
i slutändan så var det väl att det här målet vanns då utav Svenska Adoptionscenter indirekt genom det här sjukhuset som jag bodde på och växte upp på. Mina första levnadsår, och de vann någon form av delmål, alltså typ som att man vinner i tingsrätten, och när det betyder ju att andra parten har ju möjligheten att överklaga. Men i den slotten, innan den överklagan kom in, liksom fraktades jag ju mer eller mindre ut ur landet, så jag sövdes, alltså med hjälp av sömnmedel, och sen så vaknade jag på Arlanda, och liksom, det var första gången jag träffade mina föräldrar. Vilket var en absolut chock.
Men Anita, får jag bara komma, förlåt att jag vill bara komma emellan, alltså hur, alltså söva, är det någonting du har fått reda på liksom nu i vuxen ålder?
Jag fick reda på det redan när jag var liten. Men då liksom,
reflekterar du inte?
Nej, men och plus att man också haft så här västvärldsperspektivet om adoptioner, att det är det goda, det är fattiga människor, de har lämnat bort sina barn frivilligt och allt det här har hänt, bla bla bla. Och jag har trott på den liksom, historien rätt länge. Så första gången jag var i Indien och gjorde någon efterforskning på det här, då reflekterade jag inte ens över att det var en rätt konstig grej att göra. För att jag tyckte det kändes så... Jag hade ändå vuxit upp på ett sjukhus, jag hade haft en egen amma, jag hade aldrig bott på ett barnhem. Jag hade varit liksom, haft det jättebra.
Och du bodde inte på ett barnhem? Nej, okej.
Okay. Jag hittades på trappen till det här sjukhuset och där tog man hand om mig. Liksom.
Och det var där du var i 2,5 år? På
exakt.
Det här sjukhuset?
Ja, och hade en egen amma som hette Amini, liksom, eller det är väl ett smeknamn för amma. Men,
så hon blev var, som en mamma?
Precis, så att jag gick ju hemma i Sverige i 3 månader och letade efter henne för att...
Ja, hon var alltid, visst, det var alltid kunder, det var, hon var alltid,
ja, men
var
vem
vanligt.
Var de här människorna?
Ja, det, anknytningen var ju till henne,
det var, hon var ju, din mamma gestalt ju.
Exakt, så det var ju liksom en rätt jobbig fas i början, som tur var kom jag inte ihåg någonting. Men återigen, som vi pratade om, liksom, olika cellminnen på olika sätt, så är det klart att jag tycker jag var jättemycket panik när jag blir liksom lämnad själv. Jag är så här, separationsångest och sådana grejer. Men när jag åkte ner till Indien 2005, då var det egentligen någon form av, så här, vad ska jag kalla det för, hittepåhistoria som jag hade knåpat ihop i mitt huvud som passade mig ganska bra. Som handlade om att min pappa var överläkare för det här sjukhuset. För han som hade skrivit på alla papper och ville att jag skulle komma till Sverige. Han hette Dr. George Jacobs. Jag var liksom fast besluten av att hitta honom. Men sen när jag kom ner till Indien, för att jag var väldigt ljus för att vara från Kerala. Och Kerala ligger på sydspetsen av Indien, det vill säga jättenära Sri Lanka. Och där är man mycket mörkare i hyn. Det var liksom... olika saker jag hade knåpat ihop baserat på den lilla dokumentation jag hade hemma och någon form av så här, jag tror man som adopterad vill man också ha någon form av backstory.
Ja.
Och det här blev ett bra sätt att studsa mot, och det fanns också en spänning i den här typen av resa och historia liksom.
Och försöka förstå och någonstans att jag kan tänka mig också en slags livlina kanske också för sig själv.
Precis, så jag åkte dit ner med målet av att hitta honom. Det gick absolut inte bra, det visade sig att alla indier har ett familjenamn men ärver sin pappas förnamn som blir en titel. Så alla heter typ Jacob eller Adam eller vad det nu är.
De ja, för de får hans... Ja, precis.
Det var intressant. Så är det i Irak också.
Ja, och faktiskt är det 3. Ofta.
Nej, men så... ja, jag åkte väl egentligen hem med ingenting förutom en konstig grej. Bredvid själva sjukhuset låg ett kloster och där fanns det massa nunnor och jag hade ju varit den enda bebisen på det här sjukhuset. Så jag blev nerbjuden med mitt ex att äta lunch där och så frågade en av nunnorna om jag ville följa med och kolla på systersalarna, men då fick inte min man följa med för det fick bara vara kvinnor där inne. Och sen sliter hon in mig i ett hörn och bara säger, alla sitter här och ljuger. Vi vet allting men det är ingen som kan säga någonting. Det var vi som förlöste dig och det var uppgjort och din mammas bror lämnade dig på trappen till oss. Jag vill berätta men jag får inte.
Jo, det här låter som en film.
Wow, ja, det här är värsta som, filmen. Jag,
alltså, det här låter verkligen som en film.
Sluta inte berätta, oh, gud.
Nej, men, så jag blev så chockad för det var ju liksom inte alls det uppdraget jag var på.
Nej.
Och vi var ju egentligen nerbjudna på kvällen senare att äta middag med nunnorna, vilket hade förmodligen varit en smart grej. Men jag tuppade av. Jag sov i 12 timmar. Och sen skulle vi åka till Goa med tåg. Vi hade tåg bokat och det var andra aktiviteter som skedde i Goa som vi skulle göra. Så det fanns ingen möjlighet att stanna kvar. Men då hade jag gått till indiska pressen innan. Alltså den lokala tidningen där som heter Malayan Manorama. Alltså då hade de hittat min amma. Men absolut inte försöka sin mamma.
Hur lyckas man med det? Det är helt otroligt.
Så de stoppade tåget på en station och där fick jag träffa en. Och så var det liksom ett jättepressuppbåd. Och som det alltid är i Indien, 3000 människor. Ja. Och jag hade panik. För du vet, så här, det här är ju jättestarkt så här,
ja,
möte.
Det är jättemotionellt. Ja.
Ja, och hon är jättesvårt sjuk i diabetes. Alltså amputerad armben och, jag vill berätta massa men jag kan inte. Och sen har jag försökt få kontakt med de som har vårdat henne men det har inte gått så bra och jag tror absolut inte hon lever längre.
Men det låter ju,
och det här var 2005 sa du?
Det här var 2005.
Alltså det är verkligen stora, det är, ja, det är som en film, det låter som en saga på något sätt.
Liksom. Ja men och sen så fortsatte den här eftersöket liksom stannat av, jag var ner året efter, försökte hitta, då fick jag inte tag i någon för det var under jul och alla var lediga liksom. Och sen så hade jag kontakt med sjukhuset och nunnorna under ett par år, men det rann ut i sanden och liksom, ja, man växer upp, man får andra liksom, livet pågår ju här också.
Så kom familjen och jobb.
Ja, exakt. Ja. Nej men och sen så har det blivit liksom, Indien har också öppnat upp, för det var ju helt stängt för alla som eftersökte adoption fram till 2015. När jag gick till pressen första gången, då kallades jag för syndens dotter och även i första tidningsartikeln som är skriven om mig från 1980 kallas jag också syndens dotter.
Alltid så dramatiskt.
Ja. Men nu har, de tagit bort skammen för adopterade och öppnat upp arkiven så alla adopterade har möjlighet att söka sina rötter. Och jag gick med i en släktforskningspool förra året och fick träff. Och visar sig då, vilket blir ändå lite så här surrealistiskt, ha ett kusinbarn i New York vars efternamn är Jacob.
Nej!
Alltså,
och hon är en läkardotter.
Wow,
och det är alltså någon i hennes familj som är då någon av min mamma eller pappa. Och jag har även fått kontakt med en annan släkting i Los Angeles som heter Reina och hennes föräldrar bor på plats nere i Kerala. Så de har hjälpt mig jättemycket. Besök nunneklostret och så vidare. Och träffade en av nunnorna som jag faktiskt fick kontakt med som förnekade vår kontakt. Och jag blev så perplex av det här. Vi hade ju också mailkontakt flera år efteråt. Sen har min efterforskning fortsatt och jag är i den här processen. Och det visar sig vara så att nunnor, läkare och advokater är de som har varit mest involverade i trafficking utav barn. Så nunnorna har haft daghem för ensamstående gravida mödrar, hjälpt till med förlossningar och alltihopa. Tagit barnen och skickat in.
Religionen, lagen och...
Den här andra liksom eller den andra familjen som då kanske gjort anspråk på mig kan eventuellt vara släktingar till min mamma som försökt få mig lagliga vägen.
Okej, det här är typ nästan för mycket för att ta in.
Så det är en rätt stor historia.
Eller, är det för mycket att ta in? Jag vill bara inte att det ska sluta. Alltså det är så, vilken...
Men både och.
Men för dig måste... Okej, och när sa du? Då fick du... De i New York var...
Alltså det är liksom min kusinbarn som är också så sinnessjukt lik min egen dotter. Så att det är liksom skrämmande.
Men vilket jäkla detektivarbete du har gjort. Det är otroligt ju att du ändå har lyckats. Jag menar att du inte har gett upp, att du har lyckats få fram de här människorna, att du har lyckats få dem att prata med dig, att du liksom har, det är fantastiskt.
Ja, men jag är så här glad på ett sätt, sen så är det ju liksom smärtsamt på ett annat, för det liksom kommer ju mycket i den här historien. Såklart. Som så här,
man inte gått rätt till.
Nej, men inte gått rätt till, man måste bearbeta. Plus att liksom DNs hela gräv kom förra året, då liksom tvättades det här västvärldsperspektivet bort från mig. Jag började tänka så här, vad fan får man göra så här mot ett barn? Kan man verkligen söva det och plocka hem det i ett land som det aldrig har varit i? Och sen snabbintegrera och sen är det liksom som att jag ska ta ansvar för rasismen som liksom sätter mig eller orättvisor etc. Liksom.
Frågar folk dig ofta var du kommer ifrån?
Ja, och det här är ju en, faktiskt en rätt rolig fråga, för den här kan ju bli väldigt sned. Det blir det rätt ofta.
Är du det? Ja, jag är så tvärtom. Ja,
vad svarar du?
Nej, men jag har suttit... Det här blir ju liksom 10 000 kronors frågan varje gång. För det kan ju vara, vad kommer du ifrån för stad? Vad kommer du ifrån för land? Eller vad jobbade du med senast?
Men när med, vad kommer du ifrån för stad? Menar du om stad i Sverige eller liksom stad i ett annat land? Eller det kan också
nej, men
det, olika...
nej, men det, alltså, du vet, så här, jag har ju fått den där ett par gånger. Man bara så här, ja, men var är du kommer ifrån? Nej, men jag är ju adopterad från Indien, men jag är ju uppväxt i Göteborg och på västkusten, och sen så svänger Örebro också. Nej, jag tänkte mest yrkesmässigt.
Du tar precis
det. Nej, men absolut, jag drar min bio först och sen tar mitt CV, eller hur vill ni lägga upp
det? Det blir inga mer följdfrågor på den, eller hur?
Men,
det blir tyst,
men när någon okay. ställer den frågan så kopplar du det till ditt ursprung.
Nej, men jag blir alltid såhär, nu har jag ju lärt mig. För jag tror att det tidigare så reagerade på det sättet, för att det var oftast då man frågade.
Ja.
Men nu har jag ju förstått att idag är inte det relevant längre. Just tror jag också på grund av att invandringen ser ut som den gör, att vi är mer blandade i samhället. Så här, folk kommer, alltså, vadå, kolla inom tech hur jäkla integrerat det är. Liksom.
Fast jag får frågan ofta ändå. Inte, kanske lika, inte lika ofta som du, Sanna, kanske, men jag får frågan ganska ofta. Och jag relaterar den alltid till det du gjorde från början, till vad jag faktiskt kommer från rent etniskt. Jag tänker alltid på att de syftar på och vill veta vilket land jag har som ursprung.
Nej, men det är mest här, om jag ska vara riktigt ärlig, idag är det typ mest så här, invandrande taxichaufförer som frågar. Ja. Och inte speciellt många svenskar, för jag tror de har blivit så jävla etniska svenskar, de har blivit så jävla rädda att ställa fel. Och då börjar jag så här, menar du ursprung eller jobb eller?
Försöker hjälpa dem på vägen. Ja,
men
det
var faktiskt rätt. Alla alltså, taxi, de frågar alltid. Men alla, grejen är att jag tycker att det är, jag vet att jag är lite whack kanske, men jag tycker inte typ att det är så kul. För det är så många. Ja, men jag tycker det är kul att folk frågar mig. För
det är så många människor. Det är det folk gör i USA.
Ja, för att jag bara, annars skulle jag inte hamna i de här diskussionerna. Nej. För jag bara, den här tysta, blyga, timida svensken skulle säkert inte våga.
Vill, men vågar inte.
Nej, vågar inte. Va? Men, var kommer du ifrån?
Alla undrar.
Hur känns det att få frågan där? Tycker
nej, men jag, tycker, alltså, jag älskar ju gagget. Jag brinner ju för gagget. Så det roligaste, jag åkte med taxichaufför från Ghana. Han bara, where do you come from? From India, where are you from? Ghana. So what do you think about Black Lives Matter? I don't know, it's a US thing, but of course I feel it's awful. And everything. But what do you feel about Sweden doing this? I don't know, what do you think? I think it's sick, you have no racism. Okej!
Men underbart, det är så härligt. Alltså, det är
men det, vet du vad, det är lite så här, det var som vi pratade om förut. Jag tror... Vissa har så mycket annat att jämföra med av vad de har varit, vad de har sett eller det landet de kommer ifrån, och mellan stammar, mellan byar, mellan söd, mellan det är så mycket, så jag tror det så här,
Sen får du frågan ofta var du kommer ifrån?
Ja, jag får den ofta. Alltså jag tycker jag får, det blir så sjukt. Alltså, det får jag överallt. Plus också, främst också nej, även i USA så får jag det. Jag behöver inte ens öppna käften. Eller öppna munnen. Även när jag åkte, jag har aldrig hört utlänning så många gånger som när jag åkte till Eritrea första gången. Det är så här, för jag var ju så här, första gången till dit, jag bara, gud, alla ser ut som mig, det ska bli så spännande.
Ja, exakt som mig.
Ja, jag är som alla andra.
Ja, liksom. Ja, och de, som allting, alltså, precis som jag sa med svart i USA, eller jag åkte till Eritrea, då, det är liksom, jag kom ju ursprungligen från Eritrea, eller jag rötter därifrån och tänkte och, ja, men att vi ser lika, liksom, rent fysiskt likadana ut, mer eller mindre. Och sen så kom jag... Och de förstod ju direkt att jag inte var därifrån. Och det är väl det liksom. Man får ju säga hur du rör dig. Det,
ja, det är mycket annat det, som avslöjar.
Ja, ja. Lite fysiska. Som man kan se svenskar utomlands. Om man bara...
Direkt.
Exakt.
Swedig.
Vårdskorna, shortsen, piquet, ja. Svensk.
Och även om du skulle annars till, det är någonting på gångstil hur du rör dig. Liksom. Det är det.
Ja. Otroligt. Nej, men, jag var ju med samma i Indien när jag var nere. Så här, jag hade en blond, lång, svensk pojkvän. Tänkte såhär, wow, vad coolt. Kommer till ett land, Alice är dit som mig. Och han sticker ut. Och det var
precis... Du smuddar.
Nej, men du vet, jag var ju som ett alien. Jag hade alltid en hord på så här 15 personer runt omkring mig, och folk sprang fram och liksom ryckte mig i håret, för jag hade fön. Ja, men du vet liksom.
Exotiskt.
Ja, men du vet, de var så här, jag gick inte som dem, jag hade inte samma kläder som dem, jag hade inte samma kroppsspråk som dem. Alltså,
spelar ingen roll om man är där eller här, man är exotisk var man än är.
Ja, precis. Liksom. Det var det som var så intressant, för att den absoluta kulturella krocken kom egentligen i Indien. Där insåg jag att jag är mycket mer svensk än vad jag tror. Samtidigt här så är jag utanför på ett sätt, för att jag sticker ut.
När jag var liten och fick frågan om jag var svensk, då avskydde jag för frågan. För då ville jag ju så himla gärna bara vara svensk och göra allt för att bli svensk och allt det där liksom. Men nu, alltså skillnaden är när jag var liten så ville jag bli svensk. Nu är jag stor, eller vuxen. Och jag är svensk. Eller jag, så känner jag i alla fall. Och, liksom, och det gör ju all skillnad för mig. För idag om jag får frågan så är det en fråga som vilken som helst. Alltså om något tycker jag är kul, precis som ni säger. Att det är kul att starta en dialog, en kul diskussion. Och jag reagerar inte på den. Det är naturligt som att fråga mig hur gammal är du. Liksom, det kvittar. Men när jag var liten så, nej då var det så här. Den avslöjade att de här människorna, de såg att jag inte var svensk. Och det gillade jag inte alls. Men som sagt, då var det då. Då var då, nu. Men när du var liten, Anita, kände du det annorlunda när det gäller din svenskhet mot vad du gör när du är vuxen?
Alltså jag växte upp i, när jag kom till Sverige när jag var 2,5, då bodde vi i en liten håla utanför Örebro som heter Garphyttan. Och där var det jag och en annan tjej som var enda mörkhyade på hela orten.
Ni stack ut kan man säga.
Vi stack ut. Men sen så helt plötsligt så kom det då lite arbetskraftsinvandring och bodde då liksom i... ja, några liksom sämre radhusområden. Och då vet jag att det var så spännande som att åkte en liten detour bara för att kunna kolla in och se hur de hade det.
som en sevärdhet.
Nej, men som att man åkte på zoo.
Men det är helt sjukt.
Det är helt sjukt.
Var det en utav dem som åkte dit och tittade också?
Nej, men alla åkte dit. Nej, men så att säga,
ni får låta skratta.
Men då, jag fattar, det är så bisarrt som man skrattar. Ja.
Men
precis.
Den situationen flyttade ju in mig i en position i samhället. För då helt plötsligt var jag ju svensk. Ja. När det kom några som utifrån.
Mm. Och du är ju svensk, vi är alla svenskar. Mm. Vi har alla vårt eget sätt att vara svenskar på. Det finns ju tusentals sätt att vara svenskar på. Men händer det dig nu... nu när du är vuxen, att du känner dig osvensk i din svenskhet? Det händer liksom ofta att du känner att du avviker från det klassiskt svenska i någon form, att du sticker ut, att du är annorlunda, förstår du vad jag menar?
Jag menar, alltså jag bor ju på blåaste Östermalm och liksom har barn i en skola som så här, de som är mörkhyade är oftast diplomatbarn eller något annat. Det blir ju liksom, det är klart att man sticker ut. Men så jag vet ju inte liksom vart sticker man ut och vart sticker man inte ut.
Men är du medveten om det? Tänker du på det?
Jag
du?
Tänker mer att det är jag som så här reflekterar över det, vad faktiskt jag tänker att någon annan gör det. Mm. Sen så kanske det är någonting som de pratar om när inte jag hör. Men jag upplever mig ytterst sällan rasifierad. Även om det då och då dyker upp de här små, i Sverige gör man på det här sättet.
Ja, eller, små glidingarna.
Ja, de här pikarna. Små liksom, pikarna som är så spännande. Men, nej, men alltså, i mitt eget kvarter kan jag inte påstå att jag känner mig så här rasifierad. Men åkte vi från Falsterbo förra året. Och så bara så här, åh kolla, mysig kaffestuga! Och så var det liksom en pil på väg in. Och helt plötsligt inser vi att vi är i Sjöbo. Och det är på ett café där alla går runt i folkdräkter. Och jag kommer in där. Alltså jag känner mig, förlåt, som sambo i en ordet byn. Men då blir det ju så parodiskt. Och då skrattar man ju åt det andra hållet. Men det är liksom så. Det är så sinnessjukt att de är så... sinnessjukt vita där, så de älskar liksom hela svenskheten som springer runt i folk.
Jag måste faktiskt säga, jag känner i och för sig att jag sticker ut ganska ofta som, alltså mer så här, som person och mitt sätt och mitt beteende känner jag. Jag känner att jag sticker ut ganska ofta. Men å andra sidan, då tänker jag så här, det här är en del av, det är en del av min svenskhet. Jag känner mig liksom svensk, men också medveten om att jag är inte så här den klassiska versionen av det. Men så tänker jag så här, men vad innebär det ens att vara klassisk svensk nu för tiden? Jag menar, allting utvecklas ju, allting går ju framåt. Jag vet inte ens knappt vad det är längre. Alltså, men om vi tänker på vad vi är idag, och bara för 50 år sedan såg ju den klassiska svenskheten garanterat helt annorlunda ut. Och jag tänker att vi har kommit långt i utvecklingen. Och det ska ju
allting. Är det vi som bor i storstäderna som tycker det? Eller?
Ah, du, jag tror personligen att den utvecklingen går snabbare framåt, helt klart, tror jag. För att jag tror också att man är mer öppen i storstäder, kanske än vad man är i mindre städer. Och vi bor ju alla tre i en storstad, så att, jag ser ju inte vad som händer i de mindre städerna. Jag refererar nu framförallt till storstäderna. Mm.
Sen kan jag vara liksom, sen tycker jag på riktigt att integrationen som har skett liksom, de senaste åren, sen måste man vara ödmjuk också och förstå att saker och ting tar längre tid än vad det tar. Den diskussionen ser alldeles för lite utav. Jag ser rätt mycket ilska, men jag ser inte liksom den andra delen, för att så här, det har funnits på riktigt, det låter ju jättekonstigt att säga det, men det har ju funnits invandrare i Sverige på riktigt de senaste 50 åren ungefär. Alltså från andra kulturer.
Jag håller helt med dig.
Och vi har liksom en otrolig krav på att det ska vara perfekt från början. Och så är det inte. Kolla på USA som fortfarande är ett extremt ointegrerat land. Med tanke på att de har ändå flera hundra år i nacken med de här frågorna. Så de borde kommit längre. Där kan man ju känna att det har verkligen gått fel. Däremot så är jag har själv vuxit upp delvis i Örebro. Liksom, och då när jag kom hem till Örebro, då ser jag liksom att stan har blivit så här diverse i mitten utav på två sidor utav ett torg. Så ena delen av Örebro City, det är egentligen bara invandrar liksom stadsdel.
Ett helt eget samhälle.
Ja, ett helt eget samhälle, och under tiden andra har blivit liksom supersvenskt. Och när jag växte upp i Örebro så upplevde jag att det var liksom mycket mer mix och mycket mer integrerat. Och jag undrar om det är ett politiskt beslut eller är så att samhället har dragit.
Oj, men nu kommer vi in på integration och det känner jag, det behöver jag till ett avsnitt för.
Nej. Alltså liksom, men det var bara en sak, så här, vi ska inte gå in på integration, men det var, som vi också har pratat om tidigare, att när jag växte upp, det var så mycket mer blandat kände jag. Och det var också jag tycker också samhällsklasserna blandade sig mer. Så att det var ju, och jag vet inte, var det för att jag växte upp i ett område där jag hade villor, höghus, jag vet inte. Så att vi alla bodde olika.
Nej,
och
liksom
folk var intresserade. De tyckte det var lite spännande. Skulle man dansa bästa hiphopen så var man tvungen att åka till Rinkeby. Då skulle jag dansa ballett så var jag tvungen att åka in till stan. Nej, men, och så vidare och så vidare. Så att man möttes i sport och olika, för att det var inte liksom bara specifikt ett område.
Du ska få runda av det här avsnittet med att berätta ett minne som är länkat till dagens ämne och har en betydelse för dig, och börja gärna med orden jag minns.
Nej, men jag minns mitt första intryck av konceptet snö. Jag kom till Sverige den 23 november 1980, och det var väl ungefär en vecka efter jag kom till Sverige som jag liksom bara hade landat lite och förstått vad, att det här kanske var min nya verklighet liksom. Och utanför huset så var det alltså fullt med snö. Jag vet inte om ni minns 80-talet, men det var ju i princip snö.
Det var ju snö.
Det var så
oktober,
mycket snö.
Liksom. Ja, oktober. Det var, mamma påstod att det snöade när jag föddes 27 oktober.
Ja, okay. Ja, men nu har massa.
Ja, men exakt. Det snöade alltid runt Halloween och så låg det kvar ända till slutet på april. Så är det ju inte riktigt längre. Men det var alltså fullt med snö. Det var liksom, pappa hade gjort så här vallar utanför dörren. Du vet, man skottar en gång och så blir det två vallar på sidan utav det där. Och jag hade på mig ett par skor. Jag hade aldrig burit ett par skor överhuvudtaget. Och sätta på mig en overall och bara stod och tittade på det här och var så här, vad är det här?
Liksom.
Det var faktiskt en helt overklig upplevelse. Det var som att hamna på Mars. Och den minnesbilden är så tydlig fortfarande. Och då var jag ändå 2,5.
Och kan du känna ibland när snön, alltså när det är så här jättemycket snö, att du kan få den här, att du minns det?
Ja, när jag ser så här barn vi uppe i år, då bara så här kände jag så här, gud vad jag älskar det här på ett konstigt sätt. Och det är så långt ifrån min egen kultur. Så det måste ju bara vara liksom,
nu är
det
enorma kontraster.
Ja, den otroliga överväldande liksom, känslan med snö liksom.
Tack underbara Anita för att du delar med dig av dig själv och är här och pratar med oss idag.
Men tack ni underbara människor för att jag fick komma.
Ja, men det är our pleasure.
Ja, verkligen our pleasure.
100% our pleasure.
Tack Anita, verkligen.
Tack underbara du, Sanna. Love you, thank you, spasiva. Och vår fantastiska producent Oliver Bergman. Tack snälla till dig också. Glöm inte mejla oss på jagarsvensk@gmail.com. Jagarsvensk@gmail.com. Mejla vad ni tycker. Tycker ni bra, tycker ni dåligt. Inspirera oss, fråga oss. Kom gärna med intressanta förslag och idéer. Vi blir superglada om ni mejlar oss helt enkelt. Ta hand om er, tack för att ni lyssnade. Puss och kram, ciao!
Ciao, hej då!
Daniel Sjöfis! Hejdå.